Welcome back.
Welcome back.
Let's come back to Paul's first letter to the Thessalonians.
It's
a celebration of faithfulness. Two parts to the book. The first part is a celebration.
The first part is a glädjeuttryck.
And we're just about ready to get into the second part of the faithfulness, the call to faithful life.
Vi ska just gå in i den andra delen där det handlar om trofasthet och Paulus kallelse till det trofasta livet.
And at the center of the first part of the book is God's word.
I centrum för den första delen av den här boken så är Guds ord.
This is the way that God comes to people and changes us and makes us faithful.
Det här är det sättet som Gud kommer till oss och gör oss, förändrar oss och gör oss trofasta.
The way that God works in the hearts of pastors and his people.
Den vägen som Gud arbetar i pastorer och hans folk.
And what a miracle God makes us ready to endure persecution, to do good things.
Vilket under det är att Gud gör oss redo att utstå lidelser och göra goda gärningar.
Not because we have to.
Inte för att vi måste.
Not in order to avoid punishment.
Inte för att slippa straff.
It's changed our hearts so that we want to serve our Heavenly Father.
Han har förändrat våra hjärtan så att vi vill tjäna vår himmelska fader.
That's a miracle.
Det är ett under.
And now we're ready to jump into the second part of the book.
Nu är vi redo att hoppa in i den andra delen av den här boken.
So we'll start reading from chapter 3, verse 9.
Vi börjar läsningen från kapitel 3, vers 9.
And the first thing that we will notice is that there's a little bridge between the two parts.
Det första som vi kommer att lägga märke till är att det är en liten brygga mellan de här två delarna.
Paul prays for the believers in Thessalonica.
Paulus prisar Gud för de troende som finns i Thessalonica.
And then we'll start to read the second part where he calls us to faithful life.
Sen ska vi läsa den andra delen där Paulus kallar oss att leva ett liv i trohet.
So we'll start reading from chapter 3, verse 9.
Vi börjar läsningen från kapitel 3, vers 9.
All the way up to verse 12 of chapter 4.
Hela vägen till vers 12 av kapitel 4.
Go ahead, let's read those now.
Hur kan vi tacka Gud nog för er, för all den glädje som ni är för oss inför vår Gud? Natt och dag ber vi med stor iver om att få se era ansikten och hjälpa er med det som brister i er tro. Må vår Gud och Far själv och vår Herre Jesus leda vår resväg till er. Och må Herren låta er växa och överflöda i kärleken till varandra och till alla, liksom vi i vår kärlek till er. Så ska han styrka era hjärtan och göra den fläckfria i helighet inför vår Gud. Och Far, när vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga. För övrigt, bröder, har ni lärt er av oss hur ni ska leva för att behaga Gud? Och det är ju så ni lever. Nu ber vi er och uppmanar er i Herren Jesus att göra det ännu mer. Ni vet vilka föreskrifter vi har gett er från Herren. Detta är Guds vilja, att ni helgas, att ni avhåller er från sexuell omoral, att ni var och en vet att vinna er en hustru på ett helgat och hedervärt sätt. Det får inte ske lidelser och begär som bland hedningarna, som inte känner Gud, så att någon går för långt i denna sak och kränker sin broder. Herren straffar allt sådant, det har vi redan sagt och betygat för er. Gud har inte kallat oss till orenhet utan till ett liv i helgelse. Den som avvisar detta avvisar alltså inte en människa utan Gud som ger er sin helige ande. När det gäller syskonkärleken behöver vi inte skriva till er. Ni har ju själva lärt er av Gud att älska varandra. Och den kärleken visar ni alla bröderna i hela Makedonien. Men vi uppmanar er bröder att göra det ännu mer. Sätt en ära i att leva lugnt och sköta ert och arbeta med era händer, så som vi befallt er, så att ni väcker respekt hos de utomstående och inte behöver sakna något.
Thank you. So, verse 9, Paul asks a rhetorical question. How can we possibly pay God back for all the joy we have because of you?
Så i vers 9 så ställer Paulus en retorisk fråga. Att hur kan vi någonsin betala Gud tillbaka för den glädje vi har i er?
And now we can imagine Paul's heart filling with joy. It comes up to the top. It flows over and out.
Vi kan föreställa oss Paulus hjärta fyllas med glädje. Det kommer upp till den punkten när det börjar flöda över.
And so that he prays for the believers in Thessalonica.
Så han tackar för de troende i Thessalonica.
He really asks for two blessings. He wants to see the believers face to face.
Han frågar efter två välsignelser. Det första är att han vill se de troende ansikte mot ansikte.
And Ulla has noted that God heard that prayer for us.
Och Ulla har sagt att Gud har hört den bönen för oss.
Yeah, that is remarkable. Four church bodies here together in one room celebrating this letter together.
Det är anmärkningsvärt att hitta kristna i ett rum som firar tillsammans.
Face to face.
Ansikte mot ansikte.
A special blessing.
Det är en speciell välsignelse.
And the second thing that Paul prays for is that he may supply what's lacking still in that new congregation.
Det andra som Paulus ber om är att vi ska förse det som ännu är kvar, som ännu saknas. Gud ska förse det som ännu saknas.
Paul has begun work there. The Holy Spirit has begun his good work.
Paulus har börjat arbeta där och den helige Ande har börjat arbeta.
But 3 weeks is not enough.
3 veckor är inte tillräckligt.
God has more work to do as long as we live.
Gud har mer arbete att göra så länge vi lever.
And so Paul prays, may the Lord make your love increase.
Så Paulus ber att må Herren göra så att er kärlek överflöda.
May he strengthen your hearts so that you're blameless.
Må han styrka era hjärta så att ni är fläckfria.
And if you've been reading very carefully, this is now the third time Paul talks about the end times. He says, until the day when our Lord Jesus comes with all his holy ones.
Som ni kanske har lagt märke till att det här tredje gången som Paulus talar om ändens tid. Här säger han att Herren Jesus kommer med alla sina heliga.
I'm not sure how it is in your translation, but in English, when I hear when the Lord Jesus comes with all his holy ones, I think of Jesus coming back with the angels.
Jag vet inte hur det är i översättningen, men när jag läser om att han kommer tillbaka med alla sina heliga, så tänker jag att han kommer tillbaka med sina änglar.
That's possible.
Det är möjligt.
Probably more likely, Paul here is emphasizing that Jesus is going to come back with all the believers who are already in heaven.
Men troligtvis är det så att Jesus kommer tillbaka med alla troende som redan är i himmelen.
And Paul is just about ready to start talking about that topic right after this one.
Och Paul kommer att börja prata om det strax efter det här delen av sitt brev.
What's interesting in this prayer, Paul does not pray that God would deliver them from persecution.
Det som är intressant i det här brevet är att Paulus ber inte att Gud ska befria dem från förföljelsen.
He doesn't pray that God would make their lives easier.
Han ber inte att Gud ska göra deras liv lättare.
Instead he asks for God's blessing to do his good will.
Istället så ber han om Guds välsignelse för dem, över dem att de ska göra hans goda vilja.
And now with chapter 4 begins the second half of the letter, this call to faithfulness, sanctified living.
Så i kapitel 4 börjar den andra delen där han kallar oss till ett liv i helgelse.
Look at the first two verses there of chapter 4.
Vi ser på de två första verserna i kapitel 4.
But Paul's not just a human teacher.
Paulus är ingen bara en mänsklig lärare.
He's not just another traveling philosopher.
Han är inte bara en annan filosofi som reser runt.
He's not shy to tell us how to live our lives.
Han är inte blyg att berätta för oss hur vi ska leva vårt liv.
This is God himself speaking to us.
Det här är Gud själv som talar till oss.
God has instructions for our lives.
Gud har instruktioner för vårt liv.
And then in the section that we just heard from verse 3 down to verse 12, Paul talks especially about two topics.
Och den här sektionen eller den här delen av som vi hörde från vers 3 till vers 12 så talar Paul om två specifika saker.
And so this next section is verses 3 through 8.
Den här nästa delen är verserna 3 till 8.
And he calls us to avoid immorality.
Han kallar oss att undvika omoralen.
He's talking about sins against the sixth commandment, sexual sins.
Han talar om synden mot det sjätte budet om sexuell synd.
And now this section has there are a couple questions of how to understand exactly the Greek words that Paul uses.
Här finns ett par frågor på hur man ska egentligen förstå det här grekiska orden som Paulus använder.
My translation talks about Paul calls us to control our own vessels, our own bodies.
I engelska så framför det, betonar det att Paulus kallar det för att vi ska kontrollera våra egna kroppar.
It's also possible and perhaps likely that Paul is speaking then talking about how that each of us would learn how to find a spouse in a God-pleasing way.
Det är också möjligt att Paulus talar om för oss och bara en av oss ska hitta en hustru på ett gudfruktigt sätt.
This topic of sexuality and marriage and family is very applicable for our situation today.
Det här ämnet gällande alltså sexualiteten, att hitta en familj, det är väldigt aktuellt idag.
The world has the opinion today what two people or even more decide to do in the privacy of their bedroom is no one's business but their own.
Världen idag har den åsikten att två personer har för avsikt att göra ett rum någonstans har ingen annan att göra med än de två.
And St. Paul, or God himself, tells us, no, that's not true.
Sankt Paulus och Gud själv talar om för oss att det är sant.
He says, let everyone learn to find a spouse in a way that pleases God.
Utan att säga att vi ska alla söka en hustru på ett sätt som tilltalar Gud.
And let no one defraud his brother in this matter.
Och att ingen ska kränka sin broder i det här.
So sexual sins not only against our own body, not only against another one person, but others also.
Så den sexuella synden är inte bara mot vårt eget kött, utan det är också mot andra.
Extended family.
Den utvidgade familjen.
A future spouse or a different spouse.
En framtida hustru eller en annan hustru.
And in the broad sense, broader society also.
En annan gäller det också den här samhället i övrigt.
And so this is something that is countercultural to the Greek world.
Så där Paulus säger någonting som är mot kulturen den grekiska världen.
Paul calls us sons of light.
Paulus kallar oss ljusets barn eller ljusets söner.
We are very different from the world that lives in darkness.
Vi är väldigt annorlunda än världen som lever i mörkret.
The second topic begins with verse 9 through 12.
Det andra ämnet börjar från vers 9 till 12.
In verse 9, Paul says here he calls us to love in a more general way.
Han kallar oss att älska på ett mer generöst sätt.
But he also names some specific ways we can live in love.
Eller på ett mer allmänt sätt, men han kallar oss också att på ett specifikt sätt hur vi ska leva i kärlek.
Verse 9.
Vers 9.
Paul says that we are taught by God
så säger Paulus att vi är lärda av Gud.
So right now we're listening to a lecture here in this room.
Så nu lyssnar vi till ett, en föreläsning här i det här rummet.
A pastor stands in front and he talks.
En pastor står framför er och talar.
See beyond what is obvious. God himself is teaching us with his word.
Men se bakom det som är synligt för er. Det är Gud själv som talar genom sitt ord.
Paul tells the believers there, I know that you're loving each other.
Paulus säger till de troende att han vet att de älskar varandra.
Good for you.
Det är bra för er.
Now, keep on doing this more and more.
Men fortsätt att göra det mer och mer.
And again, he talks to us, children of light, and he urges us to live lives that are different from the world, the dark world.
När han talar till oss, ljusets barn, att vi ska leva på ett annorlunda sätt än den mörka världen.
We see this in verse 11.
Vi ser det i vers 11.
He says, make it your strong ambition to lead a quiet life.
Gör det till en starka ambition att leva ett långt liv.
This is something unusual.
Det är någonting ovanligt.
You talk to a young person, what are you studying? What are your plans?
När man pratar med en ungdom om vad de studerar och vad de har för planer.
One person says, I'm studying engineering.
Så säger en person att han studerar till ingenjör.
Another one says, I'm studying to be a welder.
En annan säger att han studerar för att bli svetsare.
Others have other plans.
Andra har andra planer.
And that's fine and good, that's the way it should be.
Det är bra och gott och så ska det vara.
But that makes Paul's words here more all the more striking. It's make it your strong ambition to lead a quiet life.
Det gör det här Paulus ord här mer slående eller utstickande. Att det ska göra en ambition till att leva ett långt liv.
In fact, he makes it stronger with the next thing he says. He's not afraid to say, mind your own business.
Han gör det ännu starkare än i andra versen, för jag är inte rädd för att säga att sköta er själva.
Know your own responsibilities and don't meddle in the affairs of responsibilities of other people.
Vet er själva ansvarsområden och blanda inte i andras.
And a third thing he says that's surprising for the Thessalonians there in that Greek culture.
Det tredje som jag säger som är överraskande för Thessalonikerna i den grekiska kulturen.
He says work.
Han säger arbeta.
Work with your hands.
Arbeta med era händer.
Now the Greeks thought about labor, slaves doing common work.
När grekerna tänkte på arbete så tänkte de slavar gör det vanliga arbetet.
Or even small businesses, artisans.
Även små arbeten och konst.
This is something that's beneath us.
Det är någonting som är under oss.
We don't want to get our hands dirty with work.
Vi vill inte smutsa ner våra händer med arbete.
Paul talked to the believers in Thessalonica. No, you're different.
Men Paulus talade till de troende i Thessalonica. Det är annorlunda.
You're children of light.
Det är ljusets barn.
Work with your hands.
Arbeta med era händer.
Why?
Varför?
And two reasons there in verse 12.
Finns två orsaker som framkommer i vers 12.
The first one has to do with the reputation that we have with those outside the church.
Så att vi väcker respekt hos oss de utomstående.
He talks about leading a proper and pleasing life in the opinion of outsiders.
Han talar om att vi ska leva ett ordentligt och tillfredsställande liv i ögonen på de utomstående.
So now, of course, the unbelieving world is never going to understand the Christian faith.
Den otroende världen kommer aldrig att förstå den kristna tron.
But Paul says, live in such a way so that even unbelievers have to acknowledge, yes, what those people are doing is good and proper.
Men Paulus säger att vi ska leva på ett sånt sätt så att den utroende världen kan se att vad de där människorna gör är bra och tilltalande.
And then he has a second reason for calling the Thessalonians and us to work.
Sen har han också en annan orsak att kalla Thessalonikerna och oss att arbeta.
Also in verse 12, so that we won't be dependent and anyone else.
Det finns också i vers 12 att vi inte ska vara lika någon annan till last eller vara beroende av någon annan.
So two little sections here. There's a prayer and then a call to holy living.
Det finns två skilda sektioner här. Det finns en bön och sen finns en kallelse till helgat liv.
And the Holy Spirit wrote these words in the Bible for us.
Den helige ande skrev ner det här orden i Bibeln för oss.
It's surprising how often we read the New Testament and St. Paul is praying.
Det är överraskande ofta vi kan läsa i Nya Testamentet att Paulus ber.
I don't know about you, but it's a lot easier for me to be busy preparing for a class or a sermon.
Jag vet inte hur det är för er, men för mig är det mycket enklare att vara aktiv med att förbereda en klass eller en predikan.
But what's harder for me is to take time to stop and pray.
Men det som är svårare för mig är att stanna upp och ta tid för att be.
Sometimes that might seem to us, I've got so much work to do, I need to get this done right now.
Ibland så känns det att vi har så mycket att göra, vi måste bara fortsätta.
I can't take the time to pray.
Jag har inte tid för bönen.
And I think about how God in the Old Testament designated one day, the Sabbath, when he wanted his people just to stop and do nothing.
Jag tänker på hur Gud i Gamla Testamentet avsatte en dag sabbaten, där människor skulle stanna upp och göra ingenting.
To rest.
Skulle vila.
To worship.
Att tillbe.
To listen and pray.
För att lyssna och be.
Maybe there's a call for us to keep a kind of New Testament Sabbath, if you understand me correctly.
Kanske är det tid för oss att hålla en Nya Testamentlig sabbat, om du förstår mig rätt.
Maybe God wants us to take time, pause, to stop and pray.
Kanske Gud vill att vi kan ta tid och stanna upp och bara be.
Because after all, everything in our lives depends on him, doesn't it?
Eftersom att allt sist och slutligen ändå beror på honom.
And our heavenly Father promises to hear us, and he promises to bless us.
Den himmelske Fadern har lovat att höra oss och lovat att välsigna oss.
And God certainly does answer and bless us when we pray.
Gud svarar oss och välsignar oss när vi ber.
The second thing then that we learn from chapter 4.
Det är det som vi lär oss från kapitel 4.
That God calls us to be different.
Att Gud kallar oss att vara annorlunda.
Here to the Thessalonians he says, find a spouse in a God-pleasing way.
Thessalonikerna säger han ska hitta en livskamrat på ett Gud tillfredsställande sätt.
To grow in love for other Christians.
Vi ska växa i kärlek till andra kristna.
Lead a quiet life.
Vi ska leva ett stillsamt liv.
Find your own business.
Vi ska bry sig om sina egna saker.
Work with your hands.
Vi ska arbeta med sina händer.
This is going to mark you as people who are different from unbelievers in the world.
Det kommer att sätta ett annat ljus än de andra otroende i världen.
I would like to now ask you a question. Do you have your sheets of paper? It's on the other side of the sheet now.
Jag vill fråga en fråga. Ni har det här pappret. Det är på andra sidan som det är nu.
God calls us also to lead lives that are different from unbelievers in the world.
Gud kallar också oss att leva livet som är annorlunda än det otroendes liv i världen.
And I'm wondering if we can think of ways to do this, to show that we are different from people living in darkness.
Jag undrar om vi kan hitta väg sätt att leva våra liv på ett annorlunda sätt än det människor lever i.
There are two columns.
Det finns två kolumner där.
The first column talks about darkness.
The first column talks about darkness.
How do people in the world live?
Hur lever människorna i världen?
What darkness do you see?
Vad ser ni för mörker?
And now in contrast to the darkness, there's a second column, we are children of light.
Så i motsats till det finns en annan kolumn där det står om att vi är ljusets barn.
Column 1, the world lives like this.
I kolumn 1 så står det att världen lever så här.
But we live like that.
I kolumn 2 så står det att vi lever så här.
Can we come up with a way of living like children of light that is noticeably different from unbelievers?
Kan vi komma fram till saker där vi lever helt annorlunda än de otroende?
I want you to work in your groups again to come up with a list together.
Arbeta i grupperna för att komma fram till den här.
I'll give you 5-6 minutes to do that.
Du får 5-6 minuter att göra det.